Välkomna till 24-7, en podcastserie om beredskap med mig, Niklas Lavast. I denna podcast intervjuas producenter, företagsrepresentanter och andra sakkunniga inom beredskap. Vad händer om strömmen försvinner? Vem kontaktar man ifall vattnet försvinner? Vem sköter djuren om producenten insjuknar? Bland annat detta ska vi reda ut i denna podcast. Denna podcastserie produceras av Österbottens svenska lantbrukssällskap inom projektet Beredskap i Österbotten. Hej Niklas!
Hejsan!
Och välkommen till podcasten!
Tack!
Vem är du och vad jobbar du med?
Jo, jag heter Niklas Sjöskog, jag är från Pedersöre Purmo. Jag är mjölkproducent och har varit ganska länge. Alltså en EU-inträde egentligen. Så det här har vi hört om mjölkproduktion på gården med ungefär 70 kor eller en robot. Det är det som vi sysslar med och här är som är mitt huvudsakliga arbete.
Inom det här projektet så har vi tangerat ganska mycket kring gårdars beredskap och hur man borde tänka på gårdsnivå. Men om vi skulle lite prata om försörjningsberedskapen i Finland, så hur ser självförsörjningsgraden ut i Finland?
Egentligen så är självförsörjningsgraden ganska bra. Att det här antar man på olika produkter, så vi har ju på de största produkterna så har vi ju nästan 100% på de allra flesta. På foderspannmål har vi nästan 100%, eller vi har kring 100%. Vi har på kött, egentligen alla köttslag så är vi, okej, vi är inte 100%, men att i alla fall, vi är ganska nära 100%. Det är väl egentligen nötkött som är lägst. Det här, där har vi 90% eller 85%, någonting av det. Så det här egentligen ser så det här självförsörjningsgraden ganska bra ut i Finland, skulle jag säga. Åtminstone för tillfället. Det största problemet så är ju proteinväxter. Där har vi för lite av dem. Här borde importera vi en hel del av.
Vilka typer av proteinväxter är då viktigast inom den finländska produktionen?
Nu är ju foderprotein, så är ju närmast rups, raps som vi importerar. Men att, i år så borde ju vara största körden någonsin av ärtor i Finland. Så att det borde bli större år. Vi har ingen statistik på det här ännu. Men det borde bli större och självförsörjningsgraden borde bli högre i år på proteinväxter, och det är ju jättebra. Det går i rätt riktning.
Ser du med sojaimporten?
Den är nog väldigt, väldigt låg. Vi har lite därför att det här vissa, till exempel Valio, om du producerar mjölk så får du ju inte ha använda soja i produktionen. Så det här används väl till köttproduktion i någon utsträckning ännu, men det går ner hela tiden, så är nog nästan ingenting som importeras egentligen av soja. Det är väldigt, väldigt lite. Det handlar om rups, raps och ärtor. Egentligen det som importeras. Så det här sojan så sparas till humankonsumtion.
Finns det något sätt att vi skulle ändå utveckla självförsörjningsgraden? Alltså är det möjligt att komma upp i 100%?
Inte i alla delar. Alltså det här, egentligen där vi är sämst idag så är ju bär, hallon och så vidare. Att sånt har vi en väldigt, väldigt låg självförsörjningsgrad på. Det är ju inga problem att komma upp. Där skulle vi kunna absolut öka, men ta nu sådana saker som ananas och sånt, att är det nog vits att odla det egentligen i Finland, att det här, det är kanske, men det är ju någonting som vi heller måste ha, utan det är ju mindre produkter, så där ser jag ju inte som någon stor vits att vi ska börja importera, eller att vi ska börja självodla det, utan det här är nog det som vi är bra på som vi ska odla, och det som vi har förutsättningar att göra, att det här andra. Just det här med de här långa nätterna som vi har här, alltså med det här solen som lyser dygnet runt, att det borde vi använda bättre. Vi använder ju det idag till vallen, men att det här, säkert finns det andra växter också som kunde utnyttja det här. Det är ju någonting som jag tycker vi borde satsa på.
Det där, det där vi kan och som vårt klimat är anpassat för, så vad skulle du då säga att det är finländarnas riktiga odlingsväxt?
No, egentligen så är det nog vallen som vi är bästa på om du tar åtminstone här lite längre norrut i Finland. Det här, vi får ju faktiskt en väldigt bra körd av vall. Sen finns det säkert andra växter som kan utnyttja det här med det här, de här långa nätterna och det här solen som lyser dygnet runt. Men till exempel majsen är ju inte alls, som är ju världens största odlingsväxt. Den är ju inte alls anpassad för vårt klimat och för det här, för våra långa nätter, för den växer inte, den börjar växa först när nätterna blir mörka. Och där tycker jag att man borde i Finland ha en större, hur ska man säga, utveckling av eller större forskning på det här, att vad skulle kunna vara möjligt att odla i Finland, vad skulle vi kunna använda? För att de stora växtförädlarna i världen, så de bryr ju inte sig alls i det klimat vi har i Finland, det är en för liten marknad. Men det klimat vi har så kan ge, till exempel för kryddor, vi har ju kummin och sånt som växer väldigt bra, som inte någon annan klarar av att få samma kvalitet på. Att det finns säkert många andra växter som vi skulle kunna satsa på, men att där skulle behövas forskning, och här är ju staten som borde gå in här och helt enkelt lägga pengar till forskning, så att det skulle finnas möjligheter att använda andra växter som vi säkert också skulle kunna exportera.
Är det då en positiv sak att vara självförsörjande på allting?
Egentligen så är det här en sån här, som man säger på finska, kakspipuinen juttu. För att ja, för Finland så är det bra att vara självförsörjande. För att om vi ska ha en bra, om vi har en bra självförsörjningsgrad, så är det en säkerhet för landet, det är bra för landet. Men tar du för den enskilda bonden, så är det egentligen bra att vi inte har en självförsörjningsgrad som är 100%. Ta exemplet Sverige och nötkött. Där har de en, vad kan de ha idag, kanske 55% självförsörjningsgrad på nötkött. Och här är en enorm efterfrågan på svenskt nötkött, vilket gör att priserna skjuter i höjden. Så att ha en lägre självförsörjningsgrad, så är det bättre för bonden, ja. Men för landet så är det egentligen sämre. Alltså det här, skulle jag vara statsminister, så skulle jag vilja ha 100% på allt, eller så mycket som det går i alla fall. För att för landet Finland så är det bäst att vara självförsörjande.
Hur ser det optimala finländska jordbruket för dig? Om du sa att det optimala, om du skulle vara statsminister, skulle du skulle ha 100% självförsörjningsgrad. Så hur ser då optimala finländska jordbruket ut?
Ja, är man lite tråkig så säger man att det är kanske ungefär som det ser ut idag. Men egentligen är ju inte det. Till stora delar, ja. Alltså att vi har en det här, någon produktion av det här växter som vi har idag. Och det är nötkött och mjölk och alla andra köttsorter ungefär som vi har idag. Men just det här som jag talade om för, allt det här proteinväxterna och naturligtvis alltså andra växter som säkert kan odlas här, men inte andra delar av världen. Att det här är någonting vi borde satsa på. Det ser jag som optimalt om vi skulle kunna använda det här. För att det här med de internationella växtförädlarna, som de satsar inte överhuvudtaget på Finland, utan eller vårt klimat här, utan det är någonting som vi måste göra här i landet. Och det är nog någonting som jag absolut skulle satsa på, att använda de här långa ljusa nätterna vi har och se vilka växter som passar till det och vilka kan vi här, som vi inte är unika, som de inte kan odla på samma sätt i alla fall i resten av världen.
Varför tror du att sån forskning inte blivit gjort tidigare?
Jag tror att den blev gjord för länge sedan mera, men åtminstone de senaste nästan 20 åren ska jag säga, så det här fokus var helt och hållet på klimat och miljö, ingenting annat. Alla forskningsanslag har gått dit, och ja, det kan man ju tycka är bra, men du kan inte glömma andra saker. För vi är inte som resten av världen, vårt klimat, våra förutsättningar är inte alls som resten av världen. Vi borde ha satsat på det som vi är bra på. Man brukar säga inom företagsvärlden att det här, när ska du bli riktigt framgångsrik, så finns det två sätt. Det ena är att det här, du har de lägsta produktionskostnaderna i världen på det som du tillverkar. Och det har vi egentligen ingen möjlighet att ha i Finland. Det finns, jag vet inte vad det skulle vara. Det andra sättet är att vara unik. Att du har någonting som ingen annan har eller ingen annan klarar av att göra. Och där har vi det här klimatet och finns säkert växter som vi kan odla. Och det borde vi satsa på, tycker jag.
Är inte lite samma i Norge och Sverige då på samma breddgrader? Går det inte att gå ihop?
Jo, det är nog samma sak. Ja, det ska absolut gå att gå ihop. Att det här i Norden med de här långa ljusa nätterna, det är det här som vi borde satsa på. Tyvärr gör ju inte i alla fall Sverige det heller. Norge kände jag dåligt till, men jag tror inte heller att de gör det. Men vi är ju ganska olika som länder, har olika förutsättningar, men klimatet är ungefär detsamma. Så att vi borde absolut kunna gå ihop och göra det här gemensamt.
Vilka svårigheter skulle du säga är de största idag i jordbruket?
Ja, mycket bra fråga. Det här, egentligen tycker jag finns en svårighet som det här överskuggar allting annat, och här marknaden som inte fungerar. Egentligen allt sedan EU-inträdet så har vi haft en koncentration av livsmedelshandeln. Så idag finns egentligen bara 2,1 uppköpare av livsmedel, och det är fullständigt ohållbart därför att de styr allting annat i livsmedelskedjan. Det här har vi från producentorganisationerna talat om hur länge som helst. Och nu står det faktiskt i det regeringsprogram vi har att det ska ses över. Det här Reijo Karhinen hade en jättebra utredning, nu minns jag vilket år, ska ha varit 2019 eller var det redan 2018. Där var jättebra utrett det här hur problemen i livsmedelskedjan är. Alla vet av de här problemen, men ingen har gjort någonting åt det. Här är inte problemet att vi har för lite pengar i livsmedelskedjan, här är det att de blir helt felfördelade. Det finns många andra problem, men jag ser det här som det absolut största problemet, att det här alla i den här kedjan som måste kunna leva. Det här primärproducenten ska kunna leva, de som förädlar ska kunna leva och de som handlar ska kunna leva. Men det kan inte bli så som det är idag, att egentligen nästan hela vinsten går till sista delen av det här partihandeln och handeln. Att det här, alla måste leva i den här kedjan, och det här hoppas jag verkligen att den här regeringen som vi nu har kommer att ta tag i, för det står i regeringsprogrammet. Så vi har nog väldigt stora förhoppningar på att det här äntligen blir gjort någonting åt.
Hur tror du att det blir så här?
Nå, marknaden fungerar ju på det sättet att när det finns möjligheter så utnyttjar man de möjligheterna. Och handeln har ju haft det att de har haft möjligheter att bli stora och koncentrerade. Och det har de gjort. De har gjort ett bra jobb helt enkelt. De har haft möjligheter till det och de har gjort det bra. Och sen har makten blivit koncentrerad. De kan säga vad det kostar, vad vi betalar för det här. Och att åta tajete. Att antingen så säljer ni eller så säljer ni inte. Att det här är priset, punkt slut. Det här är inte sån marknadsekonomi. Men så här har det blivit eftersom möjligheterna har funnits. Så det här, vi har inte, man kan inte säga att de har gjort någonting fel eller olagligt. De har utnyttjat de möjligheter som marknaden och lagstiftningen har gett dem helt enkelt till 100%. Och det är inte på något sätt olagligt eller sen omoraliskt. Ja, det kan vara, men här är marknadsekonomi. Men som jag ser så är egentligen enda möjligheten till att ändra det här så är lagstiftningen. Det finns ingenting annat. Och jag känner de nog till i Finlands riksdag, min son. Det är bara att man måste göra någonting och man kan bara tala om det.
Tror du inte det finns större risk att handelskedjorna börjar importera då i så fall?
Ja och nej, det gör de redan idag. Alltså det här importen är jättestor. Ta det till exempel på mjölkprodukterna som jag känner allra bäst till. Så vi har en självförsörjningsgrad på kanske 95%, någonting sånt. Så egentligen behöver vi inte importera någonting. Men vi importerar jättemycket. Och här för att handeln där man importerar det som är jättebilligt för att pressa ner de inhemska priserna. Det här är någonting som vi aldrig kommer ifrån. Vi kommer aldrig, här är en fri marknad och det här importen finns, kommer alltid att finnas. Men det är det att vi måste få ut av det som säljs, för att här är ett högre värde på de inhemska produkterna, här vet vi, har alltid ett högre värde. Och det måste vi få ut också till gårdarna, till de som producerar det. Inte så att de sista kedjan, det här är de som tar det vinsten för det här. Men importen kommer alltid att finnas, det är någonting vi får leva med. Vi kommer inte att, jag ser inte en sån scenario att vi någonsin ska gå tillbaka till en reglerad marknad där vi har kvoter och sånt vad du får importera, utan det här är en marknadsekonomi och den lever med. Men en marknadsekonomi betyder inte att allting är fritt, det finns regler för vad du kan göra. Och där ser jag det här regeringens stora uppdrag att se till att göra sådana regler så att alla kan leva i den här kedjan.
Vi tangerade lite här redan med det här Sveriges försörjningsgrad, och hur ser det ut där? Vad är skillnaden med försörjningsberedskapen mellan Sverige och Finland?
No, egentligen inte jättestora, men nu finns det skillnader. Att tar du nu är ju tyvärr statistiken lite olika, man räknar inte på exakt samma sätt. Men tar man nu till exempel spannmål och sådana saker så är det ungefär samma. De är självförsörjande där. Men just på kött så har de en lägre självförsörjningsgrad. Även på mjölk till viss del, men inte så mycket. Men framförallt på kött så har de länge haft en lägre köttproduktion i Sverige än vad vi har i Finland. Och det har också lett till att de har faktiskt väldigt mycket högre priser än vi har i Finland. Därför att det finns en stor efterfrågan på det. Men jag skulle säga att det här är den här största skillnaden. Att det finns en mindre självförsörjningsgrad just på kött i Sverige. Men annars är vi nog ganska lika mot Sverige skulle jag säga.
Har du någon statistik på eller information kring hur ätandet av kött har gått de här senaste åren?
Ja, egentligen så är det ganska samma. Här finns ju små variationer. Alltså det här, till exempel nötkött har ju gått ner de här senaste åren. Och här är ju på grund av den här inflationen vi har att allting blir dyrare och nötkött är ju det dyraste köttet. Så det har gått ner, men vi talar om några procent, alltså vi talar om väldigt små saker. Och när vi ändå inte har en självförsörjningsgrad på 100% så är det inte som ett problem. Plus att produktionen går ju ner. För att ta vi nötkött så är ju nötkött är ju egentligen en biprodukt till mjölkproduktionen. Att det är ju de här kalvarna som kommer. Djurkalvarna som kommer från mjölkproduktionen som blir uppfödda till kött. Och antalet kor går ner hela tiden i Finland. Så det betyder att det blir också mindre antal kalvar och mindre nötkött. Och det här följer varandra ganska väl. Sen har vi andra trender. Det här svin går väl ungefär samma. Och fågel så ökar ju lite. Och där finns ett rum för större produktion eftersom det blir helt enkelt större efterfrågan på det. Men här är inte jättestora förändringar. Läser man tidningar och så ser man att det skulle vara jättestora förändringar. Att det är stora trender, att det är vegetariskt. Det blir mindre rött kött och blir mer vitt kött. Och ja, det finns de här trenderna, men de är jättesmå. Och det finns i Finland, det finns i Norden. Det finns inte globalt. Där är någonting helt annat. Där ökar köttkonsumtionen, globalt ökar köttkonsumtionen och ganska mycket. Och det här beror ju på flera saker. Dels beror det på att det här levnadsstandarden blir högre. Och när levnadsstandarden blir högre så vill man äta bättre mat. Och det gör man också. Man satsar mera pengar på det. Och sen så ökar befolkningen i världen. Det blir mera varje dag. Så globalt så ökar köttkonsumtionen och här står inte någon tidning.
Om vi frånser lite det här kring försörjningsberedskapen och ser till den egna gården i Purmo, så hur har vi beredskapen där?
Ja, nu har jag ju tänkt på beredskap alltid och det här. Och jo, jag har en viss beredskap. Säkert ska den kunna vara bättre. Då gäller el så är den tycker jag väldigt bra idag. Jag har en automatisk generator som slår på automatiskt om strömmen går. Det gjorde jag för några år sedan, eller ja, ska jag veta 2019 eller när jag lagade den. Jag hade ju förra en vanlig traktorgenerator, men det är en väldigt bra sak. Sen andra saker, till exempel det här med IT är ju jätteviktigt idag. För att eftersom vi är med automation och alla system idag så är ju mer eller mindre automatiserade och kräver nät. Så där har ju flera system, förstås fiber finns ju alltid ute i gården, men att även med nät, det här mobilnätet, och där har jag också ställt det så att det är två master jag kan använda. Det här finns en väldigt nära och så finns en längre bort som jag kan ta in med en riktad antenn. Men den är på en helt annat fibernät och allting. Så det här, slår det ut den ena så brukar den andra vara igång. Så ja, jag tycker det är ganska bra. Det finns saker att förbättra, till exempel vattenförsörjningen. Där har jag ett system, ja, men att det är lite blivit utan vatten, så jag har möjlighet att mata in till exempel från en tankbil. Jag har en egen brunn som jag kan koppla in. Problemet är ju kvaliteten på det vattnet, att när det har varit många år och man inte har tagit någonting ur den här brunnen, så vad är det du pumpar ur? Det kan vara att du måste pumpa ur en stund. Men alltså ja, vi har tänkt på de här sakerna och det här jag tycker att vi har en någorlunda beredskap. Men jag har tänkt också främst det här vattnet så tycker jag är största problemet. Och där borde vi göra någonting mera. Och jag har diskuterat också med den rörmakare jag använder att hur vi kunde göra det här. Vi ska vi ska se, vi kommer nog att göra någonting ännu det här närmaste tiden. För jag tycker det här är viktigt, alla behöver tänka på det här. Man vet aldrig vad som händer. Vi har sett det, vi hade en pandemi som tog slut egentligen, kan man säga att den tog slut, men det tog väldigt länge. Nu har vi ett krig i Europa, vi vet inte vad som händer. Man bör alltid vara redo. Vi ska hoppas på det bästa, men tyvärr så kan man säga att det kan också ske det värsta.
I hur stor utsträckning påverkar det coronapandemin i dig som mjölkproducent?
Inte riktigt mycket. Det här som mjölkproduktionen, så skulle jag säga att egentligen blev alls påverkad. Men på samma sätt som alla andra i samhället så påverkar ju att när allting tog som slut, att du inte fick träffa folk och inte kunde vara på olika möten och saker, så att det är klart att det ändrade. Men som själva mjölkproduktionen så skulle jag säga att ändra någonting, att den rullar nog på. Vi har en lång tradition här i landet, alltså av, det är ju inte så jättelänge sedan vi hade krig här i Finland, även om inte vi var födda då, men att det här är inte så jättelänge sedan, och här genomsyrar nog samhället än, och här finns nog fortfarande en ganska bra beredskap, ska jag säga, för staten Finland, och här ska vi vara väldigt tacksamma för.
Inom den här podcasten så har vi alltid som avslut funderat kring 5 olika tips. Vilka 5 tips kan ni ge jordbrukarna?
Ja, det finns ju många, men det här ska man nog gå ut någonting. Så det är först kostnaderna. Egentligen det bästa man kan göra som jordbrukare är att ta in offerter och det här som helt enkelt det här konkurrensutsätta det inköp man gör. Det är sällan du har så bra betalt som när du konkurrensutsätter inköpen. För vi köper in massor av saker. Vi köper in foder, vi köper in bränsle, vi köper in allt. Största delen av, i mjölkproduktion så är ju största delen rörliga kostnader. Vi köper in helt enkelt tjänster och varor, energi, allt. Och allt det här så tycker jag att man ska konkurrensutsätta. Det här är väldigt bekvämt att ringa den som man brukar handla med och säga att nu vill jag ha mer av det här. Men lägger du en halvtimme eller en timme, kanske till och med mindre, det går att skicka bara några mejl. Du kan ha så jättebra betalt för det här tiden, så det här är någonting som jag rekommenderar åt allihopa att göra. Det är sällan du har så bra betalt som när du konkurrensutsätter saker. Sen andra saken, det här, man kan inte säga generellt att det här passar alla. Alla gårdar har egna förutsättningar. Jag tycker att man ska ta tillvara de förutsättningar man har. Man kan inte säga att så här ska du göra så går det bra. Det finns ingenting sånt. Att ser du på de gårdar som går bra, så är det för att de använder de förutsättningar de har maximalt. Så det där är någonting som jag tycker att man absolut bör tänka på, för att alla gårdar är olika. Tredje saken så är att man ska ta in nya idéer. Utnyttja rådgivning naturligtvis, men också att det här, man ska besöka andra gårdar. Och jag nu som mjölkproducent, inte bara besöka andra mjölkproducenter, du kan besöka också andra produktionsinriktningar. För att det kan komma tips hur man kan göra och lösa några problem från andra saker, från helt oväntade håll. Det här är någonting som jag tycker att alla borde göra. Alltså det här, ta in intryck utifrån. Och försök att det här när han säger att hur kunde du göra på den egna gården. Det här är någonting som jag tycker att är viktigt. Sen fjärde saken så är lite det här någon samma sak. Alltså att tänka utanför boxen och försöka som göra på ett annat sätt. Alltså man måste våga prova. Har du inte provat så vet du ju inte om det funkar eller inte. Det kan vara, och egentligen alla stora innovationer i världen så har ju faktiskt kommit med att det är någon som har provat eller har sett ett misstag. Och så har de sett att det här funkar på det här sättet. Det här kan man nog faktiskt göra. Så det här någon sa att jag tycker att det är någonting som man borde försöka. Man ska våga prova på helt enkelt. Som sista sak så tycker jag att man ska vara stolt över sitt yrke. För vi har faktiskt världens viktigaste yrke. Här alla andra yrken så har vi behöver dem, ja. Vi behöver poliser, vi behöver advokater, vi behöver all industri. Men faktiskt så det här med mänskligheten så klarar sig utan det. Det blir ett helt annat samhälle. Men en sak som vi inte klarar oss utan så är mat. Det finns ingen som klarar sig utan mat. Inte en enda av de 8 miljarder som finns här på jorden idag. Och vi ska vara stolta över det här. Vi producerar mat för Finlands befolkning och jordens befolkning. Och här är det viktigaste yrket som finns.
Tack Niklas för att du tog dig tiden och kom och berätta lite om försörjningsberedskapen i Finland.
Tack för att jag fick komma hit.
Du har lyssnat på podcasten 24/7, en podcastserie om beredskap med mig, Niklas Lavast. Podcasten produceras av Österbottens Svenska Lantbrukssällskap inom projektet Beredskap i Österbotten. Tack för att ni lyssnat.